Margareta Willner Rönnholm. Hur är det med dina fötter idag?
Tack, det är ganska okej idag.
Anledningen till att jag frågar om dina fötter givetvis att du är ganska fokuserad på fötter i din essäsamling om Albertos blick. Varför tycker du att det är så intressant med fötter?
Det var en slump, och en slump som var en av ingångarna till den här boken. Och det var då för 10 år sedan som jag då var ganska trött på min dåvarande arbetssituation och det där fick för mig att jag skulle byta bransch eller åtminstone ta alterneringsledigt och gå en utbildning i fotvård. Jag hade planerat det väldigt allt färdigt, var antagen till Axelssons fotvårdsskola i Stockholm och skulle bo hos min syster och jag började fundera hur jag skulle inreda min mottagning hemma och praktisera och allt det här. Men sen blev det ingenting och det var inte för att jag inte skulle ha varit allvarlig utan det var för att jag råkade bli sjuk just precis när det var dags att betala alltihop. Och sen satt jag där med ett helt alterneringsledigt år och undrade vad jag ska göra nu då. Och eftersom jag är konsthistoriker och har studerat konst så började jag tänka att om jag nu skulle börja studera fötter i konsthistorien istället för riktiga fötter. Och det var det som blev ingången till allt det här. Det blev inte en bok om fötter i konsthistorien, men där blev Alberto Giacometti istället ingången till allt annat.
Du vandrar bland annat runt på olika konstmuseer i Paris och jagar fötter.
Ja, no, jag ägnar faktiskt en hel månad åt att jaga fötter på i Paris. Att jag gick riktigt systematiskt iväg och betade av många museer per dag och sökte fotmotiv.
Hittar du många?
No, egentligen, eftersom jag då sökte i museer så blev det ganska konventionella fötter. Fotmotiv också där som barfota fötter i mytologiska kompositioner och bibliska motiv och sånt här. Så att det var inte så mycket. Skulle jag ha gått starta med nutidskonst skulle det ha varit lättare att hitta. Men då sökte jag i museer.
Du nämnde Alberto Giacometti. Han är en av tre väldigt centrala konstnärer i den här boken. Det är Alberto Giacometti, Louise Bourgeois och Christian Boltanski och åtminstone Giacometti och Bourgeois har ett starkt förhållande till fötter. Hur kommer det sig?
Det startade ju då med Giacometti och det är därför att fötterna i hans skulpturer är så i ögonen fallande stora och man kan inte missa dem. Jag upptäckte hans förhållande till fötter först sen när jag började läsa mer om honom. För då fanns det flera riktigt skojiga och intressanta episoder i hans livshistoria där fötter figurerar och faktiskt har en central roll. Inte hade jag tänkt på fötter med Bourgeois alls, men att också där visade sig att det var, jag menar, både som motiv men också annars. Att
du citerar bland annat, om man tänker på Giacometti, så citerar du också att han hade en sån här ritual som han genomförde varje kväll, att han var tvungen att placera strumporna och skorna på ett alldeles speciellt sätt i förhållande till varandra. Så han var ju väldigt medveten om det själv då.
Ja, och sen skadade han ena benet och blev halt för resten av livet i en bilolycka, eller han blev påkörd av en bil. Men att den episoden också så kallar han det bästa som har hänt honom. Han var en sån här bra berättare. Så att, men i alla fall att han tillmätte det stor betydelse och halta med stolthet.
Giacometti och Bourgeois, deras syn på eller hur de avbildar fötter och ben är ju väldigt olika som du sa. Och Bourgeois är kanske idag mest känd för sina enorma spindelskulpturer med de här spindelbenen. Mm. Vad var hennes förhållande till ben och fötter?
Hennes syster hade någon sån här sjukdom som gjorde att hon inte kunde gå ordentligt och hon måste använda krycka. Och hon har gjort sådana hängande ben som är ungefär som långa utöjda sockor som hänger från taket. Som då på ett sätt uttrycker sårbarhet och hjälplöshet, att de överhuvudtaget hängande, men att också att hon var barn liten under första världskriget och hennes pappa var vid fronten, och jag menar, hon rann ett riktigt tidigt barndomsminne när hon var med sin mamma och hälsade på pappan på militärsjukhuset, så alla de här benlösa männen lämnade ett helt ett outplånligt intryck på henne. Och också när hon som ung konststuderande jobbade som guide på Louvren, då understödde staten krigsinvalider genom att ge dem jobb, sysselsätta dem, så det fanns väldigt mycket krigsinvalider då på Louvren i Ol, som då fyllde det här lunchrummet, kafferummet, och hon reagerade också väldigt starkt på det, att det var män med amputerade ben och armar, och det här proteser så förekommer i hennes konst i flera sammanhang. Och när hon flyttade till New York så råkade sig dessutom så att någon granne hade benprotes, och den tog hon till varan sen när hon hittade den på gården.
Vad är det som gör att du har fascinerats av just de här tre konstnärerna, Giacometti, Bourgeois och Boltanski?
Det började egentligen med ett postkort som jag köpte i Bordeaux år 2000, som då föreställer ett foto av Giacometti som jobbar med en skulptur. Det här uttrycket var på något sätt så hjärtkärande. Vissa bilder vill man bara ha. Och sen ett par år senare så började jag gå på skulptur i Arbis i Åbo. De har en sån här, vad är det, skulpturverkstad där man får göra vad man vill med lärarens handledning. Och där det gick jag nu säkert i 10 år eller så där, men att efter att nu har hållit på några år, så jag hade den här postkortet på väggen i mitt arbetsrum just där för att påminna mig om den här min trevliga hobby. Och så fick jag plötsligt för mig att tänk om jag skulle göra själv en skulptur som föreställer Giacometti som arbetar med en skulptur, och berättade åt min lärare som då tyckte det var en trevlig idé, och liksom hon föreslog att jag jobbar direkt i gips, och den blev stor, och så det med styrox och hönsnät och sån här stålstomme och säckväv runt. Och sen smättade man gips och kunde sen med yxa och kniv och allt hålla på. Så jag jobbade i stort sett hela vintern, många, många månader med den här. Och för att nu kunna få hans huvud någorlunda likt så behövde jag ju mera bilder än bara det här ena postkortet. Så jag började köpa mer böcker med bilder, och så hittade jag sån här intressanta böcker, bland annat texter som han själv har skrivit på svenska. Ju mer jag läste, desto mer fascinerad blev jag av den där typen. Och sen också när jag började studera hans ansikte från olika håll och rita av och sådär, så jag blev påverkad. Men sen var det då det här året när jag inte blev fotvårdare, så då deltog jag i den här hans ruinesetävlingen, så därför att nu har någonting att göra. Och då skulle jag ju hitta på något ämne, och så att jag tänkte att om jag skulle hitta på något med fötter, och sen råkade då vara i en utställning om Giacometti i Paris, Centre Pompidou, som Dan Sundell visst recenserade i huset, så annars skulle jag inte ha vetat om den om inte skulle ha stått det. Så en poäng är att det lönar sig att skriva om utländska utställningar också i våra tidningar. Så då åkte jag dit och tänkte att om jag skulle få ihop fötterna med Giacometti på något sätt. Så det var så det började, men att det var då rända i Paris. Så eftersom jag då var inläst på Giacometti och tittade på den där utställningen väldigt grundligt många, många gånger med pennan i hand, så kom den ju att beröra mig väldigt starkt. Att jag brukar liksom titta slarvigare och ofta rusa igenom så där bara för att kolla in vad är nu det här i den. Och det där när jag då omtumlad då satt där i den här parisiska lyan, så började jag fundera att när har jag då liksom sist blivit berörd så där på riktigt, på på djupet av en konstutställning. Man blir lite avtrubbad när man jobbar med den här. Och så drog jag mig till minnes två utställningar som jag hade sett i Helsingfors. Och den ena var då Boltanskis Augustinatt 98, vill jag minnas. Och det andra var då Louise Bourgeois i Tennispalatset 2002. Och då kom jag först inte ens ihåg vad hon hette. Men av en slump så det fanns någon sån här tidning som låg framme. Och av en slump så fanns det faktiskt en bild av hennes jättespindel. Så jag fick det där namnet där så jag kunde skriva in det i min resedagbok. Men att inte hade jag några planer på att börja undersöka dem då ännu. Men att sen sista gången jag var på den här Giacometti-utställningen så märkte jag plötsligt att det stod med stora versaler på väggen Louise Bourgeois, att nästa utställning var då hennes. Det var ju lite sådär som ödets finger, att jag började fundera att nu borde jag väl komma tillbaka och titta på den då. Att det, här är, det är det som är så roligt tycker jag när man skriver, att jag har då medvetet utnyttjat alla sådana här slumpmässiga sammanträffanden. Och jag menar, inte är jag på det sättet alls krockfull eller sådär. Men det blir liksom en bättre historia om man tar fasta på sådär som kan bli lite mystiskt. Och både när man sysslar med vetenskap och väl också skönlitteratur så kanske man borde vara lite sådär, ha ett sådär lite maniskt drag. Att man ser sådana konstiga samband överallt och det blir liksom roligare så.
Du sa att du blev väldigt berörd av Giacometti och vad är det som gör dig berörd hos just de här tre konstnärerna?
Ja, det är en svår fråga, eller det är ju på samma sätt som, jag menar, de berör, det är ju inte bara jag, utan de har förmåga att beröra folk och det är inte bara marknadsföring, utan på samma sätt som vissa melodier blir evergreens och andra inte, och ingen kan riktigt sätta fingret på det, men att nu handlar det ju om en förmåga att krypa in under huden och på något sätt nå något sån här emotionella skikt. Att Boltanski har sagt det sådär, att en konstnär är en människa som har en spegel istället för ansikte, att man ser sig själv, speglar sig i konsten. Så det är egentligen att man blir väl berörd när man får några självinsikter av möte med konsten och konstnärerna.
På något ställe i boken skriver du att de har blivit dina vänner, samtalspartners.
Ja, men det är väl så. Jag menar, många har ju författarskap och musik på det sättet att man viss musik som man alltid spelar i vissa sinnestillstånd som man vill trösta sig med eller bygga upp sig med. Och för mig så har det kanske varit, eftersom jag har studerat konst och jobbat med konst och forskat med konst, så har bildkonst, trots att det då är det som står mig närmast, så har det blivit liksom lite väl mycket prestation och prestige och liksom svårt att sådär naivt bara gå in i det. Så att det här projektet har på det sättet varit frigörande, att jag har för första gången tillåtit mig att inleda en relation, sådär naiv och passionerad relation till tre sådana idoler.
Du sysslar ju själv också med skulptur.
Som hobby sådär, men att jag tycker inte, det är lätt att använda ordet terapi är lite reducerande tycker jag, men att Bourgeois säger väl det själv, eller hon säger många hemskt träffande och hemskt bra saker, men att just att om man mår dåligt och känner sig angstig och om man sätter igång och ritar, så då kan hon plötsligt, kunde hon plötsligt få syn på varför hon kände sig som hon gjorde. Först är det bara en sån här obestämd känsla, men genom att jobba med händerna så kan det plötsligt bli tydligt vad det handlar om. Det behöver ju inte ens handla om negativa och ångestfyllda känslor, utan det kan väl handla om vad som helst. Att det är ett sätt att kommunicera med sig själv och lite som med att tolka drömmar. Jag har gått också några gånger på sådana här bildterapikurser, och där handlar det också lite om samma sak, att man genom att måla utan att tänka efter så kan det plötsligt på pappret finnas någonting som ger en aha-upplevelse.
Jag skulle vilja citera ett stycke här. Det handlar om, det är ett citat som du har här i boken av Christian Boltanskis, där han konstaterar att konst ligger mycket nära religion. Att en utställning är inte en plats för underhållning eller njutning, utan en plats där man skall, om inte be, så åtminstone reflektera. Och då konstaterar du att den här romanska kyrkointeriören är en sån här referenspunkt, att man kan se det att gå in i en utställning som att gå in i en kyrka nästan.
Ja, och det finns ju förstås så hemskt många sätt att göra konst på. Det finns ju också konst som är underhållande, men ofta det gäller ju förstås inte bara om man jobbar med konst, att man har den här föreställningen att man måste förstå och måste kunna genast sätta etikett på och värdera och sådär. Att det gäller ju säkert i ännu högre grad folk som är väldigt främmande för nutidskonst, att man är rädd att de tror att man måste förstå. Att just den här liknelsen med en romansk kyrka, går man in i en kyrka så inte föreställer man sig ju att man ska förstå, utan det är stämningen och atmosfären och den här andakten. Problemet är väl just det att det skulle behövas den där tid och ro. Att nu för tiden så tycker man väl att allt måste gå så snabbt, man måste fatta omedelbart och man måste göra allt snabbt.
Vi har talat mycket om att gå och att se. Blicken är också väldigt central, till och med i titeln Albertos blick. Och jag tänker mig att när du vandrar omkring i en stad som Paris, som är jätteviktig i den här essäsamlingen, så är du en sån flanör som vandrar omkring i en stad som också är lite ny för dig. Du gör upptäcktsresor i staden som blir nästan en egen person i den här boken.
Ja, samtidigt som egentligen är mera tvärtom. Det är inte så mycket då jag som är flanör och jag som är betraktaren, utan i en sådär stor stad så blir det ju väldigt tydligt hur liten man är. Och att man då är en främling och långt borta och liten och obetydlig och ointressant. Att det kanske är det som är den där existentiella kicken. Ja, det var väl på den här Boltanskis utställning i det där Grand Palais. Så där han hade då en massa kläder utbredda så där som kvarter över hela golvet, och så var det en jättestor klädhög sen där på ett ställe med en sån här dragg som plockade upp dem och släppte ner igen, och då skulle draggen på något sätt symbolisera vara öde och på samma sätt som döden slumpmässigt lyfter upp en, och varje klädesplagg representerar en människa. Och just det här med, jag menar, det är mycket av det här Boltanskis tematik, det här att försöka lyfta fram alla människor eller få med alla anonyma, alla. Men att då när jag kom från den utställningen och åkte hem i metron, så då såg jag de här människorna som stod hopklämda i metron så där på samma sätt som de här kläderna på utställningen, att där var de bara kläder på människorna och alla hade sitt eget sätt att stå, men också på samma sätt går man ner i katakomberna och ser alla de här benornamenten, och så då får man ju liksom samma känsla, att det är just de här alla miljoner och miljoner och miljoner.
Paris är ju en stad som förenar alla de här konstnärerna, och också din släkt har också en relation till staden Paris. Och jag tycker att du har ett citat här som var så vackert, tycker jag, det här med staden. Det var en ryskfödd parisare, Sasha Guitry tror vi, skådespelare, regissör och dramatiker, som har sagt att vara parisare är inte att vara född i Paris, det är att vara på nytt född där. Och det tyckte jag var väldigt vackert sagt.
Jo, jag tycker också om det och jag tycker också att en på nytt född behöver ju inte betyda att man bosätter sig där eller att man alltid måste komma dit. Utan, jag menar, Hemingway har ju sagt att man som en ung var i Paris och då bär man Paris med sig vart man än går. Och då tänker jag att har man blivit på nytt född i Paris då kan man också bära med sig Paris överallt.
Finns det någon tematik som du tycker att förenar de här tre konstnärerna?
En orsak till att de var tacksamma är ju att de också är väldigt verbala. Att det finns hemskt bra texter att utgå ifrån och hemskt underbara citat att låna. Väldigt bra berättare. Men att sen är det ju förstås alla tre har jobbat tredimensionellt också om Giacometti målar och Bourgeois har jobbat på hemskt mångsidigt. Men ja, det kanske att alla tre, att Giacometti ville inte avsluta sina skulpturer utan det var ofta hans bror Diego som måste säga stopp. Och målningarna han ville fortsätta i oändlighet. När det började vara färdigt så satte han till det och fortsatte i alla fall. Han var aldrig nöjd. För Bourgeois så hon såg allting som process. För henne var det inte heller färdigt. Och för Boltanski igen så han gör inte skulpturer då för vitriner eller något sånt utan utställningar som man lite som skådespel att de måste spelas upp på nytt varje gång och beroende på utrymme ser de helt olika eller de anpassas efter utrymme och där då alla element talar till varandra. De alla tre på något sätt representerar någon slags vändpunkt inom skulpturkonsten eller vad heter det under 1900-talet. Att Giacometti gjorde ännu sån här gammaldags skulpturer som stod på sockel och i vitriner var föreställande, men att på något sätt bevisa han att det gick inte att komma vidare så här, att det han ville fånga var omöjligt att fånga. Och Bourgeois igen, hon gjorde sen sån här tre skulpturer som stod direkt på golvet och som då kommunicerar sinsemellan så där som om de skulle ha varit då levande väsen och som hon flyttade om och som då på något sätt var en del av publiken. Det som då har skett inom konsten överlag att det blir mer och mer att miljön blir mer och mer en del av konstverket och konstupplevelsen, att det är inte så att man går från ett verk till ett annat och tittar.